Uno Svenningsson med Under ytan. Karlavagnen fortsätter efter ekonyheterna om när kroppen förändrades. Så när förändrades din kropp, du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Nu är klockan 22.
P4, Sveriges Radio.
Och här är Ekot. I USA har det varit kraftiga ras på börserna idag efter president Trumps besked igår att omfattande handelstullar mot omvärlden ska införas. Dow Jones hade strax före stängningsdags, nu klockan 10 svensk tid, tappat 3,9% och Nasdaq hade då gått ner hela 5,9%. Och här hemma hade Stockholmsbörsen idag sin sämsta dag på nästan 2 år enligt Dagens Industri. Vid stängning var nedgången 3,4%. Och det är Donald Trumps besked om höjda tullar som gör marknaden orolig, säger fristående aktieanalytiker Peter Malmqvist.
Det vi ser nu påminner ganska mycket om det vi såg under pandemin. Det var ju åtgärder som ingen tidigare hade sett. Och då följer börserna väldigt kraftigt. Från topp till botten på 5 veckor så föll de 35% i Stockholm. Det som nu är infört, det har vi inte heller sett, i alla fall inte i modern tid om man säger så. Och vad konsekvenserna av det här blir kan följaktligen ingen riktigt räkna ut.
Stockholmsbörsens breda index hade vid stängning gått ner med nästan 3,5%.
Jag tror att börserna kommer vara mycket svaga, i alla fall en vecka till eller någonting sånt. Sen så är det ju så med den amerikanska presidenten att han kan ju helt plötsligt vända på steken och göra någonting som får alla att tro att ja, han bluffar egentligen bara och så vidare. Och det gör det ju extra svårt att vara placerare.
Ja, det är alltså svårt att veta hur det egentligen kommer att gå nu. Men de amerikanska börserna är högt värderade och med det kommer också höga förväntningar som Donald Trumps politik nu raserar, säger Peter Malmqvist. Därför tror han också att det kommer vara tufft på världens börser de närmaste 6-12 månaderna.
Jag tror tyvärr att det här är en rätt långsiktig börskris.
Och reporter där var Ellen Rosenqvist. Och Världshandelsorganisationen WTO varnar nu för att USA:s besked om höga tullar kan leda till en total nedgång på cirka 1% i de globala handelsvolymerna i år. Chefen för WTO säger att hon är djupt oroad över nedgången och för potentialen för att det hela eskalerar med vedergällningsåtgärder till ett tullkrig. Och en effekt av de amerikanska tullarna för Sveriges och EUs del kan bli nya handelsmönster, bland annat med länder i Asien. Det här säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Det kommer att finnas nya handelsvägar, nya avtal. Skulle det här fortsätta med ett USA som har höga tullar så ser jag att vi kommer att hitta andra vägar med handel också. Till exempel i Asien. Det finns många stora länder så att säga i Asien att handla med. Och det kommer nog uppstå helt enkelt nya handelsflöden och möjligheter också på sikt. Men på kort sikt är det i princip bara dåligt.
Ja, ifall de nu av USA införda tullarna kommer ligga kvar på en hög nivå under en längre tid, kan det öppna för mer EU-handel österut. Även svensk näringslivschef för bland annat internationella frågor, Anna Stellinger, är inne på samma linje som finansministern och anser rättssäkerhet och stark demokrati gör unionen attraktiv som handelspartner i exempelvis Syd- och Sydostasien.
EU är en trovärdig aktör på frihandelsområdet. Det märker vi nu. Indien, flera andra länder, Indonesien har liksom skjutsat på sina frihandelsavtalsförhandlingar med just EU. Vi är 450 miljoner konsumenter. EU har hållit samman. Det finns ett intresse för vår del av världen. Och dessutom så har vi möjlighet att faktiskt skärpa oss och lägga något positivt på bordet.
Sa Svenskt Näringslivs Anna Stellinger, reporter Anders Wennersten. Vid en presskonferens nu ikväll svensk tid så presenterade den kolumbianska regeringen sina planer på att köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen. Enligt flygvapenchefen planerar man att köpa mellan 16 och 24 plan, men ingen köpesumma offentliggjordes. Med på den här presskonferensen var bland andra även Saabs vd Mikael Johansson. Och mer om det här hör ni i Studio 1 kväll i P1. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uppmanade idag USA att respektera Danmarks och Grönlands territoriella integritet. Så här sa Frederiksen i Grönlands huvudstad Nuuk där hon tidigare ikväll avslutade ett 2 dagar långt besök.
Därför handlar det som sker lige nu inte kun om Grönland eller om Danmark. Det handlar om den världsorden vi samman på tvärs av Atlanten har byggt upp igenom generationer. Man kan inte annektera andra länder, heller inte med ett argument om internationell säkerhet.
Det här handlar inte bara om Danmark och Grönland, det handlar om en världsordning vi byggt upp. Man kan inte bara annektera andra länder. Och Frederiksen sa också att det pågår samtal med den grönländska regeringen om ett nytt säkerhetspaket. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen träffade idag USA:s utrikesminister Marco Rubio.
We have seen these statements from the president and we can't accept that, and I made it very very clear why I only can describe it as an attack on Danish the sovereignty of the kingdom of Denmark.
Lars Løkke Rasmussen hade 30 minuter långt möte med sin amerikanska motpart Marco Rubio här på NATO:s högkvarter i Bryssel. Løkke säger att han gjorde det klart och tydligt för Rubio att uttalandena från Donald Trump om att ta kontroll över Grönland, som ju tillhör Danmark, de är oacceptabla. Han beskriver dock träffen med Rubio som ett bra möte. Och han säger att Rubio upprepade det som vicepresidenten J.D. Vance har sagt tidigare, att USA ska respektera grönlänningarnas vilja. Angående USAs argument att man behöver ta kontroll över Grönland av säkerhetsskäl, ja, det pekar Løkke på att Danmark har ett försvarsavtal med USA sedan flera decennier tillbaka som ger USA rätt till stor militär närvaro på ön. En närvaro som USA valt att dra ner på. Tidigare hade USA 17 militärbaser och tusentals soldater på Grönland. Idag har man mindre än 200 man på en bas. Det är USAs beslut, betonar Løkke.
That is not our decision, that is a US decision.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Minst 31 människor, bland dem barn, har dödats i en israelisk attack mot en skola som fungerade som skydd för flyktingar i Gaza. Det uppger civilförsvaret i det Hamas-styrda området enligt AFP. Över 100 människor uppges dessutom ha skadats i attacken och flera människor saknas enligt en talesperson. Israels armé, IDF, har meddelat att man attackerat en av Hamas kommando- och kontrollcentraler i området Gaza stad, men det är oklart om det är attacken mot skolan som åsyftas. Så Sverige igen. Allt fler skadas i olyckor med elsparkcyklar. Enligt färsk statistik från Transportstyrelsen så ökade antalet olyckor kraftigt förra året. Shabbat Amin är statistiker på just Transportstyrelsen och han ser risker både med fordonet i sig och hur folk använder det.
Jämfört med till exempel cykel som är också oskyddade, då har vi betydligt mindre hjul som kan vara känsligt för trottoarkanter eller liknande. Men också det här med om de använder fordonet och de är onyktra, alltså, då kan öka risken för olyckor.
5 döda och 4599 skadade. Det är resultatet från 2024 gällande olyckor med elsparkcyklar. Året innan skadades 3400 personer. Samtidigt som skadorna har ökat har hyråkandet, i alla fall i Stockholm, gått ner. Och teorin är därför att ökningen kan ha att göra med fler privata elsparkcyklar. Många av olyckorna sker på kvällstid och på helger. Och värst drabbade är unga män och pojkar. Amin på Transportstyrelsen vill därför vara tydlig med att det är lag på att bära hjälm om man är barn och åker elsparkcykel.
Det gäller samma regler som man har för vanlig cykel. Alltså det är krav på hjälm för upp till 15 år.
Reporter Felix Österpersonne. I Eslöv var en person först till sjukhus med stick- eller skärskador efter ett mordförsök på en buss. Händelsen ska ha inträffat vid järnvägsstationen i Eslöv. Polisen är på plats och förhör vittnen. Äldre personer som vaccinerats mot bältros har lägre risk att drabbas av demenssjukdom än de som inte vaccinerats. Det här visar en färsk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Enligt studien hade de som vaccinerats 20% lägre sannolikhet att utveckla demens de närmaste 7 åren jämfört med ovaccinerade. Och så vädret, imorgon får Götaland och Svealand mest soligt. Under eftermiddagen, främst i östra Svealand, passerar tätare moln söderut. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Från i söder 10-15 grader till i norra Lapplandsfjällen 2-7 minusgrader. Ekot, Johan Hellström.
Sporten börjar med handboll. Sävehof är i semifinal efter att ha slagit ut säsongens succélag Karlskrona med 3-1 i matcher. Den avgörande matchen slutade 33-30 efter förlängning. För Sävehof väntar Ystad i semi. Mer handboll.
Det blir Skuru som tar den sista semifinalplatsen på damsidan i handbollsslutspelet och får möta Skara i semifinal. Detta efter att ha slagit ut Västerås Ista med 3-1 i matcher. Man vann den sista kvartsfinalen på bortaplan ikväll. Trots de stora skadebekymrerna som gjort Skuru nederlagstippade in i den här kvartsfinalserien med nyckelspelarna Bjärrenholt och Klara Petersson Bergsten på skadelistan. Dessutom nya skador idag under matchens gång. Viktiga Carolina Ingesson och Elin Sindrich fick kliva av, men ändå lyckades man vinna matchen med 24-21, mycket tack vare strålande målvaktsspel av Rebecca Nilsson i Skurukassen.
Reporter Sigge Sanner. Växjö och Falun är vidare i innebandyslutspelet och närmast väntar semifinal. Men för en spelare tog det slut ikväll. Inte bara säsongen utan även en lång och framgångsrik karriär med över 500 poäng. Det handlar om Linköpings Martin Karlsson.
Nej, tomt. Matchserien tar slut. Min karriär tar väl slut här och man kan inte riktigt förbereda sig. Saknaden blir nog större och större ju längre man är från omklädningsrummet och grabbarna.
Nu till en krasch som får hela Italien att darra inför kommande vinter-OS i Milano Cortina. Det handlar om den alpina stjärnan Federica Brione som kraschade under tävlingar i Italien idag och drabbades av flera benbrott i sitt vänstra ben. Hon fördes till sjukhus med helikopter. I Hockeyallsvenskans semifinalspel vann AIK över Karlskoga ikväll med 6-4 och därmed 1-1 i matcher. Det var sporten, Jenny Rask.
Det här är Karlavagnen i P4 med Annika Ilmoni.
Där jag ikväll vill höra om när din kropp förändrades. Numret är 020 22 10 30. Har du gått upp eller ner i vikt? Råkade du ut för en olycka som syns på kroppen? Bestämde du dig för att bli starkast i stan och fick stora muskler? Eller fick du en sjukdom som tvingade dig till ett helt nytt tänk kring din kropp? Ja, alla slags förändringar, stora som små, är välkomna. Och du ringer alltså 020 22 10 30. Mia Eriksson skriver på Facebook. Började en viktresa för 2,5 år sedan. 55 kilo är borta. Och ja, jag har blivit en ny människa. Jag hade önskat att värken också hade blivit mildare. Ja, men vad hände när din kropp förändrades? Varför gjorde den det och vad hände med dig och dina tankar och känslor kring det? Förutom det kroppsliga förstås. Du ringer alltså 020 22 10 30. Du kanske har gjort en skönhetsoperation eller på annat vis då aktivt förändrat din kropp. Vad kände du innan? Vad hände efteråt? Hur mår du nu? Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, men ring helst 020 22 10 30. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Time.
it cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough.
Det här är Mark Amber med Belong Together i Karlavagnen, där jag ikväll alltså vill höra om när din kropp förändrades. Numret, det är 020 22 10 30. Kroppen kan ju förändras av många olika anledningar. Sjukdom, olycka eller ett aktivt val att faktiskt lägga om sitt liv. 020 22 10 30 är alltså numret. Hallå Monica Lindgren.
Ja, här är jag.
Där är du, tjenare. Ja, hur har du det?
Hej. Jo, jag har det bra. Jag ligger och lyssnar på radion.
Ja, vad mysigt.
Lite grann.
Du finns på Rådmansö. Har ni också haft sommarvärme? Jag sänder ju från Kalmar. Det var 21 grader idag.
Ja, jättevarmt. Det kom lite tvärt. Och för 2 år sedan, då hade vi 10-15 grader hela veckan och jag hade slut på min ved.
Oh.
Så att jag fick köra med min elvärme bara, men man längtar ju efter ved när det är så kallt.
Ja, men såklart.
Skönt, det är lite skillnad. Ja. Förra året hade vi snö den här tiden. Ja. Så men det kommer kanske snö imorgon. Vi får se.
Eller hur? Det ska komma snö lite till helgen också här nere i södra, kan jag säga.
Ja,
du Monica, när förändrades din kropp?
Ja, men det var när jag fick första barnet. Jag var en sån här vanlig 55 kilos. Men då direkt så gick jag ner så mycket. Jag kom inte över 40 kilo. Och sen fick jag ett barn till 2 år senare. Och den vikten höll i sig 40 kilo. Och när jag väntade honom, för han vägde 4,25 kilo. Och jag vägde 40, jag hade så jäkla stor mage och hade så smala armar och ben. Så folk skrattade och jag frågade min gynekolog, vad kan man göra för att gå upp i vikt? Ja, du kan äta en bakelse varje kväll.
Gjorde du det?
Nej, det gjorde jag inte. Nej, men sen fick jag 10 år senare så fick jag ett sladdbarn.
Mm-hmm.
Som är född 10 år efter storebror. Och då blev vikten normal.
Okej.
Okay. Efter det.
Men du, att så väga 40 kilo, Monica, hur var det?
Nej, men det är hemskt alltså. Det är hemskt att vara för smal. Nu väger jag lite för mycket. Och mycket, mycket hellre väger jag för mycket. För man känner sig så ynklig när man är så där smal.
Mm.
Och det är jättesvårt att hitta kläder. Och folk tror ju att man är sjuk och tror att man inte äter. Men det var väl en ämnesomsättning helt enkelt. Att det blev en annan ämnesomsättning i och med att jag födde barnen där.
Men hur var det att bemöta omgivningen? Alltså hur var det att få sådana kommentarer?
Ja, det är klart att han sa att jag var smal. Men det var inte så på mode det här med anorexia då. Annars kunde det säkert vara många som skulle tro att jag hade det.
Mm.
Men det fick jag väl aldrig höra, för att det här är ju 60 år sedan nästan, sedan de första barnet kom. Och då var det inte så mycket. själv så att man späkte sig själv, utan det blev bara så. Så att, nej, men det var jobb. Det är ingenting att stå sig efter att vara smal.
Men hur såg du på din egen kropp då? Vad tänkte
ja,
du om
men det? Alltså, nej, men jag låg i badkaret ibland. Man badade badkaret på den tiden. Och jag spände upp magen. För att det var ju så otäckt. För då syndes ju höftbenen stack ur. Så att det var ju som en... Magen var ju en enda stor grop. Mm. Så jag låg i badkaret och försökte spänna upp magen. Så den skulle vara lite större. Mm. Och nej, men jag skämdes väl inte direkt över kroppen, det gjorde jag inte, men det var väldigt jobbigt att hitta kläder. Mm. Man fick ju gå på barn och man fick köpa storlek 34 och ibland 36, och det fanns ju inte mycket att välja på. Så det var ju mycket, och mamma fick hjälpa till att sy in jeansen, för de är alltid för stora och så. Ja, nej.
Men du Monica, när sladdisen kom och så att säga räddade ämnesomsättningen, låter ja. Det ju lite som. Hur kändes det då när du liksom kände att nu lägger jag på mig lite här? Hur var det?
Jo, men det kom så naturligt. Jag bara behöll vikt efter. Och han fick heta Petrus och det betyder klippa. Mm. Så vi säger att han var klippan som räddade mig ifrån det där magra eländet, kan man säga. Så att, nej, men då kändes det ju normalt. Men sen såklart när jag kom i klimakteriet sen, då började jag ju gå upp i vikt lite grann. Men då tyckte inte jag att det var något otäckt heller, för att jag ville ju gärna gå upp i vikt. Mm. Då, så att det kom som en belöning. Mm. Faktiskt. Även om jag nu väger 10 kilo för mycket, men det får vara så.
Ja, men har man genomgått det du har gjort, så förstår jag att du känner tacksamhet och hellre har det än det där andra.
Ja,
liksom.
Ja, verkligen.
Monica Lindgren på Rådmansö, tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när din kropp förändrades.
Ja.
Ha en fortsatt fin kväll nu. Hej då!
Ja, tack detsamma.
Hej! Ja, vikt är ju en sak som förändrar kroppen, uppåt eller neråt. Sen finns det ju andra grejer som är med och bidrar till att kroppen genomför en transformation. Sjukdom, olycka, hur var det för dig? Hur gick dina känslor och dina tankar, och vad fick du för reaktioner från omgivningen? 020 22 10 30 är numret, och ämnet ikväll, det är alltså när kroppen förändrades. 020 22 10 30 ringer du.
Tell me now, tell me now, tell me now, you know. cause I need this hole gone. Funny you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. Takes me out the way I want you to stay. Stay. I want you to stay.
Rihanna och Mickey Echo med Stay. Du lyssnar på Karlavagnen. Som nu ska till Halmstad och Peter Jonasson. God kväll.
God kväll.
Hur är läget med dig?
Det är bara bra tycker jag.
Ja, härligt att höra. Du, idag pratar vi om när kroppen förändras. Vad hände i ditt fall?
Ja, det var 2017 så jag var med om en arbetsplatsolycka. Så jag klämde mig i en press och amputerade en så stor del av min högra arm.
Okej. Var du högerhänt?
Nej, som tur väl så... Jag var ju vänsterhänt, så det var ju rätt hand eller arm som blev försvann.
Ja, alltså det är för makabert och i det här fallet säga tur i oturen, Peter. Det måste du hålla med om.
Ja, det var du det i alla fall.
Du, hur var det att förlora högerarmen?
För första tiden var vi väldigt jobbigt, men nu har man ju både accepterat det och lärt sig hur man ska sköta vardagen, eller vad man ska säga.
Vad var det som var jobbigast?
När man skulle klä sig och allting så där, och kläppa knappar och allting så. Och i början då när man skulle ta ner något här på någon hylla, man var uppe med bägge armarna i hyllan och skulle plocka ner och tänka, ja visst husan, den armen kan jag ju inte använda.
Kan du knäppa knappar idag?
Ja, jag har en sån, jag brukar säga så här, en knappknäppare, så jag får in då den genom hålet på, och så lägger jag över den knappen, så bara drar jag över till knappen genom hålet.
Okej, så vilka bra hjälpmedel det finns.
Ja, det gör det faktiskt.
Ja. Men du, har du en sån armprotes då?
Ja, just det. Ja, det har jag.
Vad känner du för den när du ser dig själv i spegeln?
Nu är jag så van vid det. Det var ju lite ovant för första tiden. Det var det.
Såklart. Får du reaktioner från omgivningen?
Ja, det är de lite mindre på barnen eller så sådär. De måste säga att de tittar lite grann och sådär. Men det är inte så farligt tycker jag.
Nej, jag skulle precis fråga.
Det har inte varit så mycket som jag kanske trodde att det skulle vara.
Okej, var du rädd för att det skulle vara mycket?
Nej, det kan jag inte säga. För jag förstod, jag misstänkte nästan att det skulle bli det. För det är inte alltid jag kan ha på protesten på sommaren eller sådär. Så då kanske det kan bli lite mer att få folk... Det är i alla fall de lite yngre, alltså att de tittar eller sådär. Så det är helt okej.
Helt okej, säger du?
Ja, det tycker jag.
Vad är liksom den största förändringen för dig? Liksom sen innan olyckan och nu efter?
Ja, just det. Det här att man kan ju inte göra precis kanske allt som man... Ja, det är vissa små svårigheter då som man... Allting tar ju mycket längre tid när man ska göra vissa saker som mycket lättare innan.
Så du har blivit tvingad till lite mer tålamod?
Ja, det kan man säga. Och just det här med, så nu är som jag sa innan, de på banan, man ska kanske klä sig och sådär, och då får man kanske göra, börja på lite innan och sådär.
Bara se till att ha lite mer tid på sig helt enkelt.
Ja, precis.
Peter Jonasson i Halmstad, tusen tack för att du var med och berättade om när din kropp förändrades.
Ja, tack själv.
Ha en fortsatt fin kväll nu.
Ja, tack samma.
Hej då på dig.
Ja, tack. Hej, hej.
Ja, att förlora en arm, självklart är ju det en stor förändring för kroppen. Du som lyssnar, när förändrades din kropp? Numret, det är 020 22 10 30. The Police med Every Breath You Take. Du lyssnar på Karlavagnen om när kroppen förändrades. När förändrades din kropp? Hur och vad hände med dig? Med både kroppen och kanske särskilt då känslor och tankar kring det. 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Emily Sterling-Nacler.
Hej!
Hej! Du finns ju här i Kalmar län, fast en bit bort från Kalmar där jag sitter i Ålem. Hur är läget?
Jo, men det är bra tycker jag.
Ja, härligt. Gör du något speciellt den här torsdagskvällen?
Nej, jag känner mig lite trött efter att ha varit ute i solen hela dagen.
Alltså, vilket väder.
Ja.
Det har ju liksom merparten av Sverige haft idag. Sol och typ 20 grader. Vi fick en liten försmak av sommaren.
Ja, och så fick jag se på vädret för en stund sedan att det kommer snö på lördag.
Jajamän, det vänder snabbt i april.
Mm, lite så.
Du, Emily, vad hände med din kropp?
Ja, vad hände egentligen? Jag var väldigt storvuxen. Väldigt stor var jag. Vägde 174 kilo.
Hur gammal var du då?
Då var jag 24.
24 år? Och du hade varit överviktig i hela ditt liv?
Alltså nej, det har jag inte varit. Det har jag inte varit. Utan det började kanske när jag var 19-20 där. Någonstans.
Okej. Vad hände då?
Ja, men jag mådde väl inte så bra kanske, kan man säga. Och fick ett matmissbruk. Så att jag stoppade i mig. Gick och fick upp maten så jag kunde stoppa i mig lite till.
Okej.
Sen insåg jag väl själv när jag kollade mig i spegeln. Och jag hade fått en dotter då också. Hon är 12 idag. Och då insåg jag att jag orkar inte leka med henne. Jag orkar inte liksom... Nej, men jag orkar inte vara mamma. Och då var jag ensamstående också.
Men du, Emily, när du befann dig där, vad tänkte du om din kropp då?
Alltså under tiden det här pågick, och då jag liksom gick upp, så tänkte jag nog inte så mycket på hur jag såg ut faktiskt. Men när jag tog beslutet att jag behövde göra någonting åt det, så mådde jag ju så pass dåligt att jag ville ju inte titta på mig själv i spegeln.
Okej, vadå? Så det var när du väl så här förstod att nu måste jag göra någonting som du började tänka på hur du såg ut?
Mm.
Men jag tänker också, 174 kilo, hur blev du bemött av omgivningen?
Ja, men alltså det är väl lite det som har varit problemet under hela tiden. Att även att jag har varit så pass stor och vägt så mycket, så fick jag, ja, men, vad ska man säga? Jag fick ändå påhopp om att jag var tjock och att jag var ful och att jag var äcklig och att jag var skabbig och ja, men diverse sådana nedkränkande saker. Men det här händer ju även nu.
Okej. Men vad ligger du på idag då? Ungefär. Alltså du behöver inte säga någonting. Men,
det är ingen fara. Idag är det inte lika jobbigt att prata om det, kan jag säga. Jag ligger runt 70. Det pendlar plus minus 2-3 kilo upp och ner.
Du har gått ner över 100 kilo?
Mm.
På hur många år?
Jag gjorde en gastric bypass, kan jag säga. För att jag behövde det hjälpmedlet. Det gick inte annars. Och jag hade inte överlevt om jag inte hade fått den hjälpen.
Menar du det?
Ja.
Varför inte
jag
det
hade
då?
Jag hade förmodligen ätit ihjäl mig. Kroppen tog så mycket stryk av att jag bara stoppade i mig. Och jag försökte sen att gå på massa dieter och jag gick på 5-2 och jag gick på viktväktaren och jag gick på allt möjligt och jag började försöka träna och grejer, men jag gick ner 3 kilo men gick upp 5.
Okej. Okay. Och vården, de försökte hjälpa dig med det här eller gjorde du själv?
Nej, de hjälpte till. De hjälpte mig jättemycket. Men jag behövde ju ta steget själv att förstå problemet och välja att göra rätt.
Men kommer du ihåg så här ögonblicket när du bara, nu måste jag göra någonting?
Ja, det kommer jag ihåg.
Hur var det?
Det kommer jag ihåg.
Eller vad hände?
Jag satt med en tjejkompis hemma hos mig i soffan. Och så satt vi bara och tittade på tvn. Och så var det familjen Annorlunda på tvn. Och så sa jag, alltså du ser ju på de här kvinnorna som kan föda 8 barn och se ut som pinnar. Jag har fått ett barn och jag ser ut som en barbamamma liksom. De har mer energi. Jag måste göra någonting åt min kropp för att jag ska orka med min dotter. Och där och då, den kvällen, bestämde jag mig att nej, jag måste ta hjälp.
Så det var mycket ditt barn och liksom relationen till henne som ändå påverkade detta, låter det som?
Ja, gud ja. Allt var för hennes, egentligen för hennes skull, men även för min egna, för jag vill ju se henne växa upp.
Ja, såklart. Åh, vad sånt hade riktigt alltså.
Ja, och sen på köpet då så har jag fått två barn till, så jag liksom, nu är jag ju mer en aktiv mamma än vad jag har varit innan.
Men du, den här gastric bypass, det kan ju vara ett smärtsamt, särskilt direkt efteråt va? Eller hur är det?
Alltså det är nog lite olika. Jag har inte haft några komplikationer alls. Jag har inte haft någon smärta, utan det har nästan varit väldigt lätt för mig. För du behöver ju ställa om dig i huvudet innan du ens tar det beslutet att du vill göra en sån operation.
Ja, just det.
För det är det psykiska på dig som du måste vända på.
Det psykiska, ja. Och vad hände med ditt psyke sen, alltså när du började då? Ja, man rasar väldigt vikt efter en sån operation.
Alltså vissa rasar jättefort och vissa hamnar ju på platåer titt som tätt. Att det kan ta ett tag innan man går ner igen, och vissa går ner långsamt, men då hinner ju också kroppen med det mer bättre. Men det gick hyfsat bra för mig psykiskt tycker jag, när jag hade gått ner rätt mycket. Men jag fick fortfarande påhoppen om att jag var tjock, och det får jag ju än idag. Bara för några veckor sedan så var den en kvinna som skrek högt och tydligt efter mig att jag var en jävla tjockis.
Va?
Ja.
Men
och det är fortfarande de här negativa påhoppen som gör att jag blir aldrig nöjd. Det är ju ett problem.
Det låter rätt farligt, Emily.
Jag vet.
Hur tacklar du det då? Eller tacklar du det ens?
Innan har jag nog tagit åt mig så pass hårt så att jag liksom går ner mig så långt. Och då mår jag ju riktigt dåligt. Och klankar ner på mig själv hela tiden. Men sista åren skulle jag nog säga. Två åren i alla fall. Så har jag... jag visar mig långfingret nu och känner bara du ska få se.
Ja. Ja, och framförallt, alltså, man mår ju inte bra om man skriker så efter en person. Det förstår man ju i alla fall. Alltså nej, hon som skrek så efter det är ju helt sanslöst alltså.
Och då pratar man om vuxna människor.
Ja, det är... Ja, men alltså vilken resa du har gjort, Emily. Alltså, du beskriver ju också, är det svårt att hänga med i huvudet? Trots att du har gått ner över 100 kilo så kan du ändå känna då vissa stunder att nej, men det här duger inte.
Ja, gud ja. Det var ett tag när jag fick ta ner alla speglar i hemmet.
Menar du det?
Ja, det har hänt. Och jag försöker att inte spegla av det här på barnen så att de ska tänka att jag duger inte. För det kommer de aldrig få tänka för mig.
Men hur gör man då?
Men det här tar ju inte jag så att de skulle höra mig säga det.
Nej.
Det händer inte, utan... Och de är så duktiga på att pusha mig och berätta hur fin mamma är och att mamma är så fin och att de älskar mig som jag är liksom.
Ja, och tänk vad du har gått igenom för att faktiskt hänga kvar och se dem växa upp ju.
Ja, ja. Men det här är moroten.
Emily Sterling-Naclér i Ålem, Kalmar. Tusen tack för att du var med och berättade om den här stora kroppsförändringen som du har gått igenom.
Ja, men tack själv.
Och ha en fortsatt fin kväll nu, så får du sova så gott sen med lite solsting i ansiktet kanske.
Absolut.
Ha det bra, Emily.
Detsamma.
Hej då på dig.
Hej.
Ja, ikväll pratar vi alltså om när kroppen förändrades och hur det var. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och vi ska till ön, till Visby. Hallå Lisa Berg.
Hej, hej!
Hej! Hur är läget där på Gotland?
Ja, det är bra. Det är nästan vår och sommar.
Men det låter som att du har tagit dig från Skåne till Gotland, eller?
Ja, så är det. Jag flyttade väl hit i och för sig för 25 år sedan, men det är lite svårt med att byta dialekt.
Ja, du pratar med en stockholmare som finns i Kalmar. Jag hör dig, Lisa. Ja. Shout out. Du, Lisa, det här med när kroppen liksom transformeras och förändras. Vad hände med dig?
Ja, men när jag var ungefär 19 året efter gymnasiet så fick jag epilepsi. Och det var väl kanske dramatiskt i sig, men det som var spännande med det var att när jag började medicinera så fick jag först lite för mycket medicin och då började jag tappa håret så att det liksom blev stripigt och hemskt och sådär. Men när man sen justerade dosen av medicin och jag hade klippt av håret sådär, så kom det ut alldeles lockigt.
Hur såg det ut innan?
Ja, lite så här, lite självfall men ganska rakt hår. Och nu blev det, om man nu tänker att man är på Gotland så kan man väl tänka att det blev som ett lamm. Det började växa så här jättelockigt, kort hår. Så, och sen när det blev långt så blev det fint och lockigt och sådär. Och det har man väl hört att alltså, typ cancerpatienter och så kan få förändrat hår efter en, liksom, en behandling och sådär. Men jag hade ju aldrig hört att bara genom att ta medicin sådär att det skulle hända någonting.
Nej.
Men det lustiga sen är att när jag sen, några år senare blir liksom friskförklarad och jag ska få sluta äta medicin så säger läkaren så här, har du haft lockigt hår innan? Ja, nej det har jag inte. Nej, då kommer det kanske försvinna nu. Ja, tänker man. Det tar ju ett tag. Det tog en månad.
Uh-huh.
Sen var håret rakt igen.
Nej, men...
och då tänker man lite så att håret är ju, det har man ju lärt sig, det är ju dött, det som är längst ut.
Ja.
Men nej.
Det verkar inte vara så.
Det verkar inte riktigt vara så.
Men vad märkligt.
Ja.
men du hade väl kanske vant dig vid att ha det där lockiga håret då? Hur man tar
hand om det. Ja, det var ju fantastiskt. Det är så här långt lockigt hår som man bara kunde snöra upp liksom. Och så satte fast i sina egna lockar. Det var ju toppen.
Saknar du det, Lisa?
Ja, men det har jag gjort och för några år sedan så permanentade jag det för att jag tänkte att jag vill ha tillbaka mina lockar. Och då var det så fint, då var det en av mina gamla kompisar som liksom kom fram och frågade lite så här oroligt, så här, men Lisa, hur mår du? Ja, jag mår bra liksom. Men du har ju lockigt hår. Ja, just det. Nej.
Ja, hon trodde du hade gått på medicin igen eller så.
Yes.
Ja, men såklart. Men du Lisa, jag måste bara tillbaka lite. Du var 19 år när du alltså fick epilepsi, började medicinera och tappa håret. Hur var det att tappa håret? Alltså att håret försvann där vid 19 års ålder?
Ja, alltså det försvann ju inte helt.
Nej.
Men jag var iväg i 3 veckor på skolresa. Och när jag kom hem så såg jag, alltså jag hade nog inte förstått själv.
Nej.
Alltså jag hade ju märkt att det hade liksom lossnat så här i hårborsten. Men jag hade ju aldrig riktigt tänkt på hur det såg ut. Men när jag såg min mamma titta på mig så förstod jag att någonting var fel. För hon var så här, hon var lite i chock. Hon bara, vad har du gjort? Har du börjat knarka?
Oj.
Alltså, det var hennes liksom någonting. För att, och när jag då liksom började reflektera så bara titta på det. Men då jag har alltid haft jättetjockt hår. Men nu var det liksom stripigt och tunt och hängde liksom längs med ansiktet. Så jag förstår ju hennes chock. Jag hade varit borta i 3 veckor och kommit hem och såg ut som något helt annat.
Ja, just det, såklart.
Det var ju ganska tufft. Och den första liksom mötet när jag kom tillbaka till läkaren var en ganska oförstående läkare som var så här, ja, nej, men du har ju fått den här medicinen och det är det bästa. Du kan få en annan, men då kanske du får ett anfall. Vill du ha det?
Mm.
Nej, det vill jag inte ha, men jag vill inte tappa håret heller.
Nej.
Nej, men alla människor tappar hår, det är ingen fara. Fast kanske inte så här. Och så försökte jag visa det, liksom, det kom stora tussar.
Alltså det är ju faktiskt, alltså det kanske låter ytligt, men det är ju fasen traumatiskt att förlora håret.
Ja, men det är en så stor del av ens identitet.
Ja, visst.
Och det blev ju också väldigt tydligt sen när jag liksom, när man byter utseende i håret, när det blir en annan, det märker man ju bara nu när jag är över 50 och det börjar liksom bli grått.
Ja, just det.
Att det får en annan kvalitet och att håret blir annorlunda, att det är ju mycket av en själv som sitter i det där på något konstigt sätt.
Eller hur? Det är ju det. Ja, och så gick det från nästan lammlockigt då till rakt.
Exakt.
På en månad.
Ja.
Lisa Berg i Visby på Gotland. Tack.
Exakt.
För att du var med och berättade om när din kropp förändrades.
Ja, tack själv.
Ha en fortsatt kväll. Ja, detsamma. Ja. Hej då Lisa.
Hej.
Tappa hår. Det är ju verkligen en förändring i utseende och i kroppen. Och det råkar man ju veta att det är många män som råkar ut för det. Som väljer att kanske raka av sig alltihop då. Eller behålla det och låta det växa fritt. Du man som lyssnar som har erfarenhet av håravfall. Du är väldigt välkommen att ringa på kvällens ämne när kroppen förändrades. 020 22 10 30. Eller så har din kropp förändrats på ett helt annat sätt. Du är också välkommen att ringa, såklart. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30 är telefonnumret. Well, your love is worse, worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away, but he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Hey, 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 hey. Still gonna be my man. Hey, 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 hey. Oh, this body high gives me sleepless nights. It's a million times when any jerk you give. And my red eyes, they are twice as wide. It might look like pain, but to me it's bliss. All my friends may say that you're bad for me. Guess they never felt the high we're on right now. And my sister says I should run away, but she don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Anne-Marie och Shania Twain med Unhealthy. Du, när förändrades din kropp? Jag pratade precis med Lisa som fick epilepsi när hon var 19. Och av medicineringen så tappade hon sitt hår. Inte allt, men så pass stor förändring att hon såg i sin mammas blick att någonting hade hänt. Och då frågade jag ju om du man har erfarenhet av att tappa hår. Eller kvinna förstås, men jag pratade ju med Lisa. Och Peter Färm, han skriver så här. En stor förändring och sorg för mig var för övrigt när jag blev tunnhårig. Idag är jag tvungen att raka skallen. Jag kommer aldrig att tillhöra dem som hävdar att jag inte bryr mig. För det gör jag. Håret gör mannen, anser jag. Jag är inte längre någon man, om jag överhuvudtaget någonsin har varit det. Alltså dramatiska känslor kring det här att som man då tappa håret, eller som kvinna förstås, eller icke-binär. Du som lyssnar, har du erfarenhet så får du jättegärna ringa 020 22 10 30. Men det kan också handla om en helt annan kroppsförändring. Så numret ikväll är 020 22 10 30. Hallå, Karin Wirén.
Jaha, hej du.
Hej, du finns i Nyköping. Vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
Varför jag är med?
Nej, utan vad pysslar du med? Gör du något särskilt ikväll?
Nej, för 17 inte när man är så gammal som jag. Då ligger man i sängen.
Då ligger man i sängen. Hur gammal är du då?
Ja, det har jag talat om i Slussen. Om jag säger att jag är född i början på 30-talet då?
Ja, men då
kan
är
du räkna så långt?
Då är du över 90 i alla fall, eller?
Ja. Ja, jajamensan.
Snabb. Satte mig på pottkanten där, Karin. Matematik är inte min starka gren alltså.
Nej. Men du räknar ju rätt. Över 90 är jag, men hur mycket över, det behöver vi inte berätta.
Det går vi inte in på, Karin.
Du vet, när man bor i en liten stad där alla känner igen en, då behöver ju inte veta allt om en.
Nej, det behöver de faktiskt inte.
Alla är inte vakna så länge, vet du.
Kanske någon. Du, Karin, vad har du för relation till din kropp?
Ja, det är ju nästan så att det är inte mycket att prata om egentligen. För de andra har ju haft mycket starkare saker att berätta om, tycker jag.
Nej, nej, nej. Allt kan... stora som små förändringar är välkomna.
Ja, jag kan väl säga att den första förändringen, den var väl egentligen... Då var jag bara i 50-årsåldern. Då gjorde jag en bystoperation.
Okej.
Jag hade... väldigt kort, alltid varit kortväxt, men ingen övervikt. Mm. Men jag hade ju en enorm stor byst. Och då sa min företagsläkare där, har du tänkt på att operera bysten? Jo, tänkt, det har jag gjort, sa jag, men att jag vet inte om jag vågar på det.
Nej, okej.
Jo, det tycker jag du ska göra, sa han. Mm. Varför tycker du det då, sa jag. Tycker du jag ser för jäklig ut? Nej, sa han. Det tycker jag inte. Men jag ser ju på dina axlar och dina band efter BH:n att du är, det är ju nedskuret. Alltså, det blir ju som grop. Oh,
det var så tungt ju, alltså.
Ja, det är så tung bryst för din lilla kropp. Ja, så skulle du själv göra om det gällde din fru, sa jag.
Mm.
Jo, jag skulle föreslå henne en operation. Okej, sa jag, då gör vi det.
Hur var det då att få en mindre byst?
Det var ju jätteskönt. För du vet att förut fick man ju ha lite större brusar på sig. Och det är ju inte så roligt att gå ut som se ut som ett tält.
Nej.
Och du vet, sen kunde man ju ha tajta grejer när man fick operera bysten.
Ja, visst.
Och man var ju så pass gammal så man hade ju slutat jaga harar.
Men det blir man väl aldrig för gammal för, Karin?
Jo, nog jag i alla fall. Just nu.
Och 50 är väl ingen ålder?
Då var jag ju gift och hade familj och när jag var i 50-årsåldern.
Ja, jag fattar.
Men sen vet du, när man blir så här gammal, då har man snart inga vänner kvar. De har ju dött.
Just det. Det är ju kul att hänga med, men det har sina negativa sidor också.
Ja, det har verkligen. Och det som jag tycker allra värst nu, när man har blivit så här gammal, att jag har nästan ingen syn kvar. Högra ögat är helt blind på och ser lite grann på vänster öga.
Det är också en kroppslig förändring, Karin.
Det är faktiskt den största bekymret jag har. För jag kan ju inte läsa längre.
Ja, jag fattar. Jag förstår.
När det kommer ett brev, jag kan ju inte se vad jag har fått i pension en gång.
Oh. Ja, det är tufft alltså. Men du, Karin, tack för att du var med och berättade om din bystoperation och då tuffheten i att förlora sin syn. Karin Virén i Nyköping, du får sova så gott sen när sömnen faller in.
Det ska jag göra nu. Jag ska lyssna på dig ikväll.
Ja, vad mysigt.
För jag tycker att du är en duktig tjej.
Oh, vad glad jag blir, Karin. Tusen tack för att du säger det. Ha det bra nu.
Ja, tack ska du ha.
Hej då på dig.
Hej då. Hej.
Ja.
Steven Sanchez och And Behold, Until I Found You. När förändrades din kropp, vill jag veta i kvällens Karlavagnen. Numret det är 020 22 10 30. Nu Ekonyheter.
P4, Sveriges Radio.
Och här är Ekot. I USA och på många andra håll så har det varit stora ras på börserna idag efter president Trumps besked igår att omfattande handelstullar mot omvärlden ska införas. Stockholmsbörsen stängde på minus 3,4% och i USA stängde tekniktunga Nasdaq på minus 6% och Dow Jones på minus 4%. Jens Magnusson, chefsekonom på banken SCB, säger så här om raset på de amerikanska börserna.
Ja, men det är ju stort. Det är inte ofta som vi pratar 3, 4, 5, kanske 6% nedgångar som vi såg idag. Och just för amerikanska börsen så får man väl backa tillbaka till 2020 för att se ett lika stort ras på en dag. Så att det här är det ovanligt. Det är den typen av nedgångar som man bara ser när någonting ganska extraordinärt har hänt. Någon typ av chock mot ekonomin. Och det är ju den här tulldiskussionen som vi är inne i nu.
Man kan inte se det som en överreaktion på marknaden här?
Kanske, det vet vi ju inte. Det kan naturligtvis svänga tillbaka lite imorgon. Men jag tror att det blir, jag tycker snarare kanske man kan säga att vi har sett en underreaktion på marknaderna de senaste veckorna som har byggt upp till det här. Och många marknader har ändå tagit det med ett förvånansvärt lugn. Men nu blev det verklighet och då fick man en del av det här återspeglat i dagens börskurser då. Så att jag skulle inte säga att det är en överreaktion, men däremot så vet vi ju ytterst lite om hur det utvecklar sig framöver. Kommer det goda nyheter så kan det svänga uppåt igen och då kan man säga att det var en överreaktion, men kommer det fortsatt dåliga nyheter så kan det gå mera neråt.
Så SCBs chefsekonom Jens Magnusson som intervjuades av Ola Jan-Åke Dunkers i Studio 1 kväll. Och i London sa idag premiärminister Keir Starmer att ingen tjänar på ett handelskrig och att förhandlingar om handel mellan USA och Storbritannien fortsätter.
Decisions we take in coming days and weeks will be guided only by our national interest.
Besluten vi nu tar handlar om vad som är bäst för Storbritannien, sa Keir Starmer inför representanter för det brittiska näringslivet som samlats på regeringskansliet Downing Street på torsdagsförmiddagen. Tullarna är dåliga, men det kunde varit ännu värre, är annars ett genomgående tema i de brittiska kommentarerna idag. 10% för Storbritannien är trots allt lägre än vad många andra länder fick, hälften mot EU till exempel. Storbritannien har heller inte samma stora handelsöverskott gentemot USA som flera andra länder. Men inte minst bil- och läkemedelsindustrierna är bekymrade. Den brittiska regeringens strategi har varit att ligga lågt med högljudd kritik mot USA och istället satsa på förhandlingar. Såna pågår fortfarande, försäkrade Keir Starmer.
They continue and we will fight for the best deal for Britain.
Pontus Mattsson, London.
Och vid en presskonferens i kväll svensk tid så presenterade den colombianska regeringen sina planer på att köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen. Lotten Collin är vår Latinamerika-korrespondent.
Ja, det var en pressträff med försvarsministern, Colombias försvarsminister Pedro Sanchez, Sveriges ambassadör och även Saabs vd var på besök, var med och en hel del personer från flygvapnet. Och ja, man berättade att man har skrivit en avsiktsförklaring, en överenskommelse om fördjupat försvarssamarbete. Man sa också att man kommer köpa mellan 16-24 stridsflygplan, JAS Gripen. Det var en hel del som inte är klart också. Det är inte klart när de här planen ska levereras. Det är inte klart exakt prislappen. Saabs vd sa att man kommer börja förhandla om det nu. Att det är några månader framåt innan man skriver under liksom det slutgiltiga kontraktet. Men att man har kommit ändå ganska långt får man förstå det som eftersom att de gör den här pressträffen.
Rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så Sverige idag väckte så kallad bevistalan mot en 14-årig pojke som misstänks för mordförsök efter en knivattack på en kvinna i Borås i januari. Pojken har varit aktiv i chattforum på nätet där medlemmarna uppmanas att begå våldsdåd. Åklagare Louise Bremander.
Det är en medelålders kvinna som i januari i år blir överfallen och knivhuggen i ryggen. Han livesände ju eller livestreamade själva händelsen.
14-åringen är omhändertagen av socialtjänsten och i det beslutet framgår att han varit med i olika chattgrupper på nätet och haft material som kopplas till högerextremism och internetrörelsen No Lives Matter som uppmanar medlemmarna till våldsdåd och sprider manualer på hur man ska göra. Åklagare Louise Brimander igen.
Om det skulle vara ett motiv till händelsen eller en del av anledningen till dådet, det kan inte jag svara på i dagsläget.
Tingsrätten håller bevistalan, parter och ombud kallas till sal 14.
Samtidigt hölls idag en bevistalan i ett liknande fall där en man i 80-årsåldern med rullator knivhöggs i ryggen i Hässelby i västra Stockholm i höstas. Misstänkt är en annan då 14-årig pojke. Också han var aktiv i forum på nätet där medlemmarna uppmanas till våldsdåd och filmade och livesände överfallet i en chattgrupp på nätet.
Vänta utanför länge.
Pojken var klädd i en grå luvtröja när han skulle föras in från en sidodörr. Innan han fick komma in beslutade rättens ordförande om sekretess med hänsyn till hans ålder och alla utomstående fick gå ut ur salen. Bevistalan är en form av rättegång som kan hållas när en person under 15 år misstänks för allvarliga brott. Louise Brimander, åklagare i utredningen om knivöverfallet i Borås igen.
Det som tingsrätten kommer göra, det är ju att pröva själva skuldfrågan men inte utdöma någon typ av påföljd.
Reporter Henrika Åkerman. Det prestigefyllda arkitektpriset Kasper Salin-priset går i år till besökspaviljongen i Linnéträdgården i Uppsala. En till ytan liten byggnad gör sällskap med andra små mästerverk i arkitekturhistorien, skriver juryn i sin motivering. Kasper Salin-priset har delats ut sedan 1962. Och så vädret imorgon får Götaland och Svealand mest soligt. Under eftermiddagen främst i östra Svealand passerar tätare moln söderut. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Från i söder 10-15 grader till i norra Lapplandsfjällen 2-7 minusgrader. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger, i studion Johan Hellström.
Det här är Karlavagnen i P4 med Annika Ilmoni.
Där vi fram till klockan 12 fortsätter snacka om när kroppen förändrades. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Per som förlorade bägge sina underben och var typ mer glad än innan olyckan nu. Tacksam för att vara vid liv. Han har inga problem att gå med shorts trots att proteserna då väcker frågor, särskilt hos barn. Så du som lyssnar, vad hände när din kropp förändrades? Har du själv aktivt gjort saker för att ändra den? Jag hade gärna pratat med dig som gjort en skönhetsoperation. Typ kanske hårtransplantation eller liknande. Ja, du ringer alltså 020 22 10 30. Jag hade också med Emily som gått ner över 100 kilo. Hon bestämde sig för en gastric bypass eftersom hon ville se sina barn växa upp. Smalhetsen heter en ny dokumentär på SVT som belyser skönhetsidealet som just nu dominerar, där unga kvinnor vittnar om hetsen av att banta och förändra sitt utseende. Man har ju en livslång relation med sin kropp, va? Så vad har du som lyssnare gjort när kroppen förändras för att behålla en kärleksfull relation till den? 020 22 10 30 är alltså numret.
Alltid på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans som fick ha huvudet i din famn. Räddare som räddas kan. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bro. Och vi kommer inte längre, jag tror att vi stannat vid vår slutstation. Ser alltid slutet i varje stad. Är det inte uppenbart? Lät aldrig tandborsten ligga kvar. Jag var på genom på. Det blev måndag för mig. Du vet
såna som mig. Faller så hårt och sen ångrar man sig. Du står kvar.